Nej.
Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Sa någon legendarisk deal. Njut av hamburgarnas hamburgare Big Mac med fluffigt bröd, saftigt kött och en oemotståndligt god sås för endast 39 kronor. Bara på McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Den 2 juli 1988 kom Marita Ruutalammi och Juha Veikko Valjakkala, två finländska medborgare körande på en väg i Sverige, när de nådde fram till en korsning. Juha satt bakom ratten och hans flickvän Marita satt som passagerare. Valet de hade framför sig var att antingen köra mot Åmsele till höger eller Umeå till vänster. Marita valde Åmsele. Detta val skulle innebära att nästan en hel familj utplånades.
Det här är Tyst vittne, en podd om mord och försvinnanden.
Hej alla lyssnare och välkomna till avsnitt 2 på säsong 2 av Tyst vittne. Det är jag, Alex, och Jenny som ni har med er här idag.
Jopp.
Hur är läget, Jenny?
Det är bra. Hur är du själv?
Det är bra. Jag har haft en bra vecka sedan vi släppte förra avsnittet.
Och det är så roligt att säga att det är så många som lyssnar. Vi är jätteglada. Så att keep listening.
Ja, verkligen. Och jag menar, alltså, vi har ju ganska mycket att göra så vi jobbar ganska hårt med att få ihop det här med att skriva avsnitten, spela in dem och klippa dem. Och det gör oss superglada när ni är med och lyssnar, och speciellt när ni går in på våra sociala medier, Tyst vittne, The Pod. Så gör gärna det. Och vi ska faktiskt ganska snabbt gå in på dagens avsnitt, för det kommer att ta en stund.
Ja, vi hade kunnat fortsätta i 5 avsnitt.
Ja, vi hade kunnat prata ganska mycket om det här och gå in på ganska mycket detaljer och det kommer vi inte göra. Så vi kör igång dagens avsnitt. I Västerbottens inland, beläget vid Åmans sjösystem och Vindelälven, finns en liten by som fått namnet efter sjösystemet. Byn heter Åmsele och grundades av Anders Danielsson, en nybyggare år 1737, alltså jävligt länge sedan. År 1786 så fanns det 3 hushåll. Och det var också detta år som man fastslog byns allra första gränser. Dessa kom ju såklart att ändras något längre fram i tiden. På 1800-talet växte byn och 1858 fanns det totalt 15 hushåll med 89 personer. Storstad på den tiden. Det hittade jag på själv. År 1874 stod byns kyrka klar. Och det var just den här platsen, på kyrkogården, som den 1988 skedde ett brutalt trippelmord som skakade hela byn, men även hela den svenska befolkningen och även Finlands invånare. Idag finns en vacker vandringsled vid namn Isälvsleden som går mellan Åmsele och Vindeln. Det bor runt 200 personer i byn och det har bott som mest strax över 400 personer någon gång på 1960-talet. Och idag så finns det faktiskt en biograf och förutom det skola, förskola, butik, mack, bilverkstad, jag kan fortsätta, till och med räddningstjänst och flera små företag. Så det finns typ, ja, allt man kan tänka sig behöva trots att byn är så liten. Vi har såklart tittat på bilder från området och naturen är ju helt fantastisk och det är otroligt vackert i Åmsele. Man vill typ bara åka dit och uppleva den vackra svenska naturen. Som vi faktiskt ibland glömmer bort att den finns runt hörnet.
Ja, faktiskt.
Och vi ska över till Finland 1965 den 13 juni. Då föddes det en pojke i Pori, eller Björneborg som staden heter på svenska, på Pojken fick namnet Juha Veikko Valjakalla. Juha föddes som ensambarn till en mor som arbetade hårt för att få ihop ekonomin. Hon jobbade som servitris och städare och en far som var något frånvarande. När Juha var 6 år kontaktade hans mamma psykiatrin för första gången. Han var hyperaktiv och små impulser verkade ständigt störa honom och han drabbades av kraftiga raseriutbrott. Hans mamma kontaktade en vad som kallades då uppfostringsrådgivare. Och det långa kretsloppet genom statens anhalter tog fart. Först via barnpsyket på Åbo, centrallasarett och mottagningshemmet i Kokkemäki till skolhem och ungdomsfängelser. Juha har beskrivits ha en narcissistisk personlighet. 1979 separerade Juhas föräldrar och han fick flytta med sin far till staden Mikkeli medan hans mor flyttade till Sverige. Han var nu 14 år gammal och hade redan börjat vad som skulle bli hans livslånga kriminella bana. Juha var en tanig och kort liten kille och i skolan mobbades han för sin storlek och blev slagen och retad. Men Juha var inte som vilken tanig liten tonåring som helst. Han insåg ganska snabbt att om han var tillräckligt våldsam eller hotfull så upphörde mobbningen. Men inte bara det. Han fick också en makt över människor som troligtvis gav honom en känsla av tillfredsställelse. Juha tyckte om att dominera andra barn i skolan, att utöva makt över dem då han skrämt upp dem. Juha kunde inrikta sig på en individ som fick utföra tjänster åt honom för att sedan vända sin uppmärksamhet mot någon annan. När han skulle visa sin makt så tvingade han andra barn att gå ner på knä och be om nåd. Ja, och som tidigare nämnt så påbörjade Juha sitt kriminella liv tidigt. Som 11-åring begick han sitt första brott när han stal en moped. Den 13 juni 1980 hade den då 15 år gamla Juha gripits av finsk polis hela 63 gånger.
Shit.
Alltså 63, 15 år. Hur många gånger har du gripits?
Noll. Själv?
Vilken tur. En och en halv, nej, noll.
Noll.
Såklart, men 63 gånger och så 15 år gammal.
Ja.
Hans första möte med svensk polis kom den 16 augusti 1982 när han stal en van. Och Juha byggde hela sin identitet kring kriminalitet och han var ju tidigt ett problembarn.
Marita Rotalami var 18 år gammal när hon träffade Juha som då var 19. Hon satt på en parkbänk i Björneborg när Juha kom körande på gatan, stannade och frågade om hon ville hänga med på en tur. Efter denna dagen var de ett par. Marita har beskrivits som en söt och vilsen tjej. Hon var väldigt formbar och oförmögen att ta egna initiativ. Hennes kusin, Carita, skulle senare säga att Marita inte klarade av att fatta vanliga beslut som de flesta klarar av att göra, utan behövde någon som sa åt henne vad hon skulle göra. Marita umgicks flitigt med sin tvillingssyster som hette Sarita och sin kusin Carita.
Alltså förlåt, jag hoppar in här.
Ja, I know.
Carita, Sarita
och Marita.
Och Marita, jag förstår. Ja. Det måste ju vara svårt att liksom hålla reda på dem när de var små.
Ja.
Det är så liknande namn.
De bara, inte.
Ja.
Anywho. Så Sarita är tvillingssystern, kusinen är Carita. Och Marita är Marita som träffar Juha. Så, när Marita träffade Juha så umgicks hon mest med sin syster och sin kusin. Och detta gjorde de fram tills dess att hon började vara med Juha för det mesta av tiden. Så hon bröt sig loss från den här gruppen och med sina släktingar kan man säga, var mest med Juha. Juha hade en stor fascination för rockstjärnor och Marita började sminka sig tyngre och bete sig mer som en flickvän till en rockstjärna borde bete sig. Eller vad hon trodde i alla fall. Marita var väldigt ung och lättpåverkad så man blev inte förvånad över att hon försökte anamma den personen som Juha förväntade sig av henne. Han var den som bestämde i förhållandet och Marita följde honom. När han drack så misshandlade han henne och Marita hamnade snabbt i en situation hon inte riktigt styrde över själv. Hon kan antingen ha känt sig ganska beroende av Juha och hans acceptans.
Det är så tydligt maktspel liksom alltihopa.
Ja, i förhållande. Verkligen.
Liksom, hon har verkligen. Ingen, hon har liksom inte ens makt över sig själv här.
Nej.
Utan är, eller i alla fall utifrån det vi har läst.
Ja, och han har ju verkligen hittat rätt.
Ja.
För att hon var redan från början osäker och blyg och lite så.
Och så himla ung.
Jätteung. Och han liksom kunde ju verkligen forma henne och få henne att göra det han ville.
Och han hade ju redan den här, alltså övat in det här beteendet ju, under hela tonåren. Mm. Så att det var ju, för honom var det ju bara att köra över henne liksom.
Ja, exakt. Paret åkte runt på stöldturné i Sverige, Danmark och Finland i stulna bilar och stal. Juha brukade säga att de var Nordens Bonnie and Clyde.
Okej, Juha.
Mm.
Sure.
Sure thing.
Sure thing.
I oktober 1987 stal de en Mercedes i Arvidsjaur av en man som hette Bo Eriksson. Bo såg dem och tog upp jakten på sin motorcykel. Bo såg Juha som körde bilen men pressades av vägen och han kraschade. Han skadades ganska ordentligt men överlevde och kunde senare identifiera Juha som fick ett fängelsestraff för det som inträffade. 14 månader fick han sitta av på Kumla. Marita i sin tur fick 6 månader som hon spenderade på Hinsebergsanstalten. De fick båda två dessutom 10 års utvisning från Sverige. Under tiden de satt i fängelset så skrev Juha brev till Marita. Han skrev att han hade ett psykopatiskt sinne tillsammans med ett klokt huvud och det var en farlig kombination.
Ja, jag vill ifrågasätta klokt huvud.
Ja.
Men jag kör på psykopatiskt sinne.
Ja, och han var farlig så att han hade den delen rätt i alla fall. Men det är inget att vara stolt över.
Nope.
När Marita släpptes från fängelset åkte hon tillbaka till sin syster Sarita. Där hon kunde bo fram tills att hon fick en egen lägenhet. När Juha ringde var det för det mesta Sarita som svarade och hon ville ju inte att Marita skulle prata med honom. Marita försökte börja om och skapa sig ett eget liv.
Jag hade inte velat det heller.
Nej,
alltså, exakt. Jag hade ju gjort allt för att min syster inte skulle få kontakt med den här psykopaten.
Ja, så vi hoppas ju då och antar att hon inte berättade för Marita att han hade ringt de tillfällena som hon svarade.
Jag tänker det.
Hon lyckades få en lägenhet och ett jobb. Hon träffade en kille som var väldigt annorlunda från vad Juha var. Allt gick bra för Marita som började komma på fötter igen. Men när hennes kille fick veta hur farlig Maritas förra pojkvän var så blev han rädd för att Juha skulle komma efter honom. Han avslutade därför relationen och Marita blev ensam igen.
Så jävla tråkigt. Ja, alltså. Ja.
Nej.
Nej, men alltså på riktigt, det är ju skittråkigt. Jag fattar att han blev rädd ju, för han var ju satt i fängelse, han var knäpp ju.
Mm.
Så jag förstår ju det ju, men så synd om henne liksom, när hon ändå försöker någonstans.
Ja.
Det krävde säkert en del ifrån henne med tanke på att hon ändå hade lite svårigheter med att liksom ta initiativ. Så hon har ju kommit jävligt långt.
Ja, precis. Den 1 maj 1988, när Juha var 23 år gammal, muckade han från Kumla. Marita som nu bodde i Björneborg var jätterädd för att Juha skulle dyka upp. Hon försökte därför ha människor omkring sig och spenderade mycket tid med sin syster och hennes pojkvän. Men när hon var ensam hemma en kväll och gjorde sig klar för ett födelsedagsfirande så kom Juha hem till henne. Han sa mer eller mindre åt henne att följa med honom. Marita ville inte och försökte säga ifrån men kände sig till slut tvungen att följa med.
Det är precis som att de vet exakt när de ska... Alltså när de ska...
Hur tajmar han det? De radar och känner efter liksom att...
Ja. Hur tajmar han det? Det är precis som att han vet att nu är hon ensam så nu kommer han ha möjlighet att...
Marita och Juha åkte iväg i en stulen bil. På vägen stal de 2 kaniner. I don't know why.
Av allt?
Av allt. 2 kaniner som fick bo i baksätet på bilarna de färdades i.
Men jag tror att Juha har typ väl utgett sig för att vara någon form av djurvän. Och han tyckte om kaniner och ja, jag vet. Det är väldigt märkligt, men alltså det är inte märkligt om man är en djurvän, men det känns som att om man nu är psykopat och man kan göra vissa grejer som han senare kommer att göra, så är det konstigt att han kan känna kärlek eller omtanke för djur.
Det är weird as shit i alla fall. Han har snott 2 kaniner nu, de åker i bilen och sen så stjäl de även smycken vid inbrott och han gav då de här smyckena till Marita. Hon hade de här på sig när de tog sig fram på vägarna i höga hastigheter och med hög musik i bilradion. Juha ville inte fortsätta med en massa småstölder och inbrott som innebar att de precis klarade dagen. Han ville göra en större stöt, alltså begå en stor stöld som de skulle klara sig på en längre tid. För detta behövde han ett vapen, tyckte han då. Den 26 juni medan Marita höll utkik så gjorde Juha inbrott i ett hus i Sveg. I huset fanns ett vapenskåp som de bröt upp och han tog en älgstudsare, en luftpistol och ett dubbelpipigt ryskt hagelgevär av märket Baikal.
Baikal.
Baikal. Vet inte hur det uttalas.
Inte jag heller.
Det var en kaliber 12 i alla fall. De sågade själv av piporna för att få plats med vapnen i en väska. Sen stal de ammunition vid andra inbrott. Och Juha hade nu bestämt sig att han skulle bli Skandinaviens värsta brottsling.
Kvällen den 2 juli 1988 var en varm och nästan magisk kväll i Åmsele. Det var vackert väder och det hade inte regnat på ett tag. Vid 2 på natten, nu alltså den 3 juli, var byn fortfarande vaken och levande. Och överallt fanns det folk. I Nordsjö hade det varit dans och för första gången var Fredrik Nilsson, som då var 15 år, på dansen. Klockan 02.50 den 3 juli steg han av bussen i Åmsele efter att ha lämnat dansen. Det fanns flera ungdomar på bussen och festen fortsatte således under resan hem. Fredrik hade jobbat hela sommaren och var så stolt över att han tjänade sina egna pengar och nu hade han också varit på sin första dans. Juha och Marita körde in i Åmsele. De hade druckit kiwi-likör, men ska inte ha varit berusade utan bara fnittriga. Om jag minns det rätt när jag läste på om det här fallet så parkerade de på parkeringen till kyrkogården och kyrkan. Mm-hmm. Det var där de ställde den här bilen.
Okay.
Sen gav de sig ut i byn och Marita bar en blå väska med inbrottsverktyg och den avsågade hagelbössan. Juha stal en plånbok från en bil och försökte ta sig in i ett uthus utan att lyckas. Och ett par hundra meter från kyrkan fanns ett blått hus. I det huset bodde Fredrik med sin mamma och pappa, Eva och Sten, och en lillebror. Den yngsta sonen var inte hemma. Vid det här blå huset stod en olåst damcykel som Juha tog och började cykla på. Han sa åt Marita att hoppa på cykeln, vilket hon gjorde. Men inne i huset var det någon som hade sett dem. Marita och Juha hörde att någon knackade på fönstret, men de fortsatte att cykla.
Så de knackade alltså inifrån huset på fönstret när de såg dem cykla iväg liksom.
Precis.
Banka till sådär, hallå.
Precis. Det är troligtvis ägarna till cykeln ju som har sett det hela.
Precis.
Och så försöker de typ avbryta cykelstölden, men det funkar inte. Så Marita och Juha cyklade i alla fall mot kyrkan och kyrkogården. Och när de upptäckte att en orange bil följde efter dem så blev Juha ganska omgående förbannad över detta, för ingen skulle komma här och leka polis. Så det var alltså en orange bil som följde efter dem från det blå huset.
Mm.
Och i den bilen så satt ju Sten och Fredrik. Sten hade bestämt sig för att följa efter och sätta stopp för tjuvarna. De ställde bilen på parkeringen till kyrkogården och gick sedan bort till platsen där de hade sett Marita och Juha gå. Sten ropade, jävla tjuva, ge tillbaka vår cykel. Och Juha tog hagelbössan från Marita. Och jag kan väl utföra en liten varning till känsliga lyssnare. Att det kommer att bli lite jobbigt att höra det som kommer nu. Men Juha tog i alla fall den här hagelbössan från Marita, från den här blå väskan som hon gick och bar på. Och han gick mot Sten och Fredrik. Och Fredrik var ju 15 år och det var hans pappa Sten. Och så sa han åt dem, be om nåd. Sen tvingade han ner båda två på knän. Och så sköt han Sten i huvudet. Och Fredrik blev livrädd och började gråta. Och så sa han att han bara var 13 år. Han sa antagligen det för att han hoppades väl på att Juha skulle ha lite barmhärtighet för hans unga ålder. Men det hjälpte inte. Utan Juha sköt honom omedelbart i huvudet och båda dog på kyrkogården. Skotten avlossades från nära håll knappt en meter. Det var en ren avrättning. Och jag hatar Juha.
Ja.
Eva som hört skotten cyklade bort till kyrkogården. Och Eva var då Fredriks mamma. Juha och Marita hade hunnit springa tillbaka till sin bil och satt i den när Eva kom fram. Hon knackade på bilrutan och Juha hoppade ut direkt. Han bad Marita ladda hagelbössan, men hon klarade inte riktigt av att göra det. Och i det här tumultet så flydde Eva, men hon kom inte långt. 50 meter bort fick Juha tag i henne och slog henne i huvudet med hagelbössan så att han spräckte hennes skalle. Sen skar han av henne halsen. Och när hon var död så knivhögg han henne i sidan. Efter det här så körde Juha och Marita iväg i väldigt hög hastighet. Juha var upprörd och Marita otröstlig. Efter ett par mil så körde Juha in i en elstolpe och bilen kvärdades. Han stal en ny bil och sen hämtade de kaninerna som fortfarande fanns kvar i den kvärdade bilen innan de satte eld på bilvraket. De gjorde sig av med vapen och kläder de hade haft på sig och sen flydde de via Lycksele till Orsa dit de lyftat med en äldre dam. De fortsatte sin resa söderut genom att stjäla olika bilar. Polisen hade efter 2 dagar identifierat dem som gärningsmän och hela Skandinaviens poliskårer deltog i eftersökningarna. Deras bilder visades för allmänheten som nu också följde utvecklingen via nyhetskanalerna. De tog sig till Helsingborg där Juha i en stulen båt paddlade över till Danmark. Och vad jag fick läste så tog det 6 timmar. De hade tänkt gömma sig i Christiania men blev avvisade där och tog istället tåget till Odense. Det ligger också i Danmark. Juha och Marita lyckades hålla sig undan polisen i hela 19 dagar. En tågvärd larmade polisen eftersom han kände igen dem och de kunde gripas lugnt på stationen i Odense. De skickades sedan till Umeå för att stå till svars för sina handlingar. Den 12 juli 1988 begravdes Sten, Eva och Fredrik tillsammans på kyrkogården i Åmsele. Mormodern till den yngsta sonen som fanns kvar talade ut i ett radioprogram hösten 1988. Hon berättade om sorgen och hon beskrev att hon hade dåligt samvete för att hon bara orkade sörja en av dem åt gången. Hon sa också att hon inte kunde komma fram till vad som var värst. Att de inte levde längre eller sättet de dog på. Den 2 februari 1989 kom tingsrättens dom där Juha dömdes för alla 3 mord till livstidsfängelse och livstidsutvisning från Sverige. Straffet fick han sitta av i Finland och hovrätten fastställde tingsrättens dom. Marita dömdes för medhjälp till misshandel i tingsrätten, men det här skärptes i hovrätten till medhjälp till grov misshandel och hon fick 2 års fängelse.
Och nu kommer vi till den delen av avsnittet som är oerhört fascinerande och ett fenomen enligt mig själv. Kvinnor som förälskar sig i grovt kriminella som de aldrig har träffat.
Ja, det kan man ju lugnt säga är fascinerande.
Ja, och det var ju otroligt nog ingen brist på de här när det gällde Juha. Redan innan rättegången startat så fick han beundrarbrev från kvinnor som bedyrade sin kärlek för honom. Och många av dem friade till honom i sina brev. Under själva rättegången som var öppen för allmänheten var många av åhörarna unga kvinnor som satt och trånade efter honom. Juha påstod att han varit gift 7 gånger. Vi kommer nämna ett par av de här fruarna. En av gångerna var innan trippelmordet. Så då var han alltså gift.
Alltså, han var gift innan trippelmordet?
Ja.
Men inte med Marita?
Nej, det var någon annan.
Okej.
Okay. Mm. Och de andra gångerna var under hans fängelsetid. 2 av dem var med medintagna. En av dem var Minna Huttunen. Som hade fått 5 års fängelse för att ha torterat en man till döds. Och de satt på samma fängelse.
Alltså satt kvinnor och män tillsammans?
Ja, back in the day.
I Finland, för det är ju där
han satt. Ja, det var ju där, ja.
Ja.
Och de blev kära och gifte sig där år 2001. Och för övrigt så rymde de tillsammans under en permission 2002. Och ja... De fick ha permission tillsammans.
Alltså förlåt, men nu är jag skitirriterad. Vad fan är det här?
Yeah.
Alltså han har mördat 3 personer varav ett barn.
Mm.
Och han får, inte bara att han får gifta sig, han får leva tillsammans med sin fru i fängelset.
Mm.
Han lyckas rymma från permission som han får tillsammans med sin fru.
Ja, de hade haft 3 permissioner innan tillsammans och detta var på den 4:e permissionen. Och då så bara avvägde de och kom inte tillbaka.
Tänkte de?
Det var jättemärkligt då.
Alltså det var för länge sedan.
Ja,
jag hoppas att saker och ting har ändrat sig i Finland.
Ja, 2002.
2002? Finland, kom igen, jag gillar er, men kom igen.
Ja, vi får hoppas att det har förändrats.
Jag vet inte om vi egentligen ska gnälla på finnarna. Men det här är fan inte klokt.
Nej.
Så jag gnäller.
Ja. De greps i alla fall efter 3 dagar i Piteå. Efter de hade badat i en sjö. Anywho. Ett annat giftermål var med en svensk kvinna och de var gifta november 1999 till april år 2000.
Men jaha. För, det var innan den här som han rymde med.
Ja, precis. Yeah. Det stämmer. Och för er info så var det i samband med det här bröllopet med den svenska kvinnan då som han var gift med under en kort tid. Det var då som Juha bytte namn till Nikita Joakim Fogantin.
Okej, Nikita.
Mm.
Du är fortfarande Nikita, samma person.
Ja, exakt.
I still hate you.
Ja, många känner honom som Juha. Alltså det är ju ett sjukt känt fall det här och han har ju hittat på så mycket hyss. När han då bytte namnet till Nikita. Jag tror de flesta känner honom som Juha eller Nikita. En annan kvinna har i vuxen ålder berättat om hennes och Johas brevväxling i en artikel. Och källor hittar ni på tystvittne.se. Hon började skriva brev till Juha under tiden han satt häktad. Hon hade sett hans bild på löpsedlarna och tyckte att han var snygg. Och kände att det pirrade i kroppen när hon tittade på honom. Hon var då 16 år gammal. För det första, WTF. Vad sa hennes föräldrar om detta när posten kom och brev kom från ett häkte?
Jag
du bara sitter och gapar.
Ja, alltså jag är helt baffled. Ja, vad sa de?
Nej, det vet jag inte. Framkom inte. Men hur kunde hon... Alltså, de brevväxlade i totalt 30 brev minst.
Men
30 brev. Och hon tog sig 8 mil från sin hemstad till Umeå för att kampa utanför rätten för att kunna sitta med på rättegången.
Alltså hon måste ha ljugit sig in i helvete för sina föräldrar.
Ja, säkert. Hon insåg dock efter ett tag att han nog inte var oskyldig, vilket han då påstod i sina brev till henne.
Mm-hmm. Mm. Jag kunde berätta det för henne. Men okay.
Ja, precis. Så som hela Sverige och Finland kanske redan gjorde genom sina artiklar och så. Anywho, detta var ju liksom då ett axplock av det här. Detta är ju oerhört vanligt världen över att kvinnor har de här relationerna. Varför blir tjejer och kvinnor kära i grovt kriminella män och killar i fängelse? Är det den här klassiska, jag kan omvandla honom med rainbows och butterflies, att allt kommer fixa sig, eller vad tror du?
Jag tror att det kan vara det. Jag tror att det finns flera olika anledningar för olika kvinnor. Jag tror på det och jag tror att det kan vara kvinnor som av olika anledningar har en dålig självbild. Som behöver, eller som mår bra med andra personer eller då i relationer så är det ju med män som styr och ställer över dem. Som tar initiativ, som är dominanta. Och de här kriminella männen är ju många gånger det. Som med Juha är ju tydligt exempel på det.
Mm.
Jag tror också att det kan handla om alltså, kvinnor som inte mår bra.
Mm. Jag tror också det kan ha den här bristen på en faders figur i sitt liv. Som de kanske alltid har velat ha ett förhållande med och till sin riktiga pappa. Och sen har de kanske blivit avvisade och sen så får de den här kärleken av då den här mannen eller killen och känner till sist att de har blivit bekräftade.
Mm.
Och det är så sjukt. Det finns ju såna här sidor, jag vet att det finns i USA, jag vet inte om det finns i Sverige. Write a prisoner eller så här brevväxla med intagna. Och det är så vanligt.
Ja, jag vet.
Jag förstår att man kan få en connection för att det kan ju ha varit folk som har gjort fel i livet. Yeah. Absolut. Brutala mord och så, det kanske är lite grovt så här. Jag förstår man har gjort någonting fel. En gång, flera gånger. Du behöver ju inte vara en ond människa för det. Man kan få en connection med någon och prata så här. Yeah. På det sättet tror jag att brevväxling kan vara nyttigt. Både för personen utanför och personen innanför murarna.
Ja,
de kan absolut säkert utväxla liksom erfarenheter med varandra och växa på det sättet.
Men det handlar bara om känslan av att få kontakt med någon som det är och så mycket bekräftad som händer runt.
Ja, och bli bekräftad.
Ja.
Han såg mig.
Han såg just mig. Av alla de här kvinnorna som vill ha honom så såg han mig.
Mm. Och sen skrev han till 50 andra.
Sen skrev han till alla ändå. Men det vet ju inte hon.
Nej.
Så var är Juha idag? Eller Nikita?
Mm. Nikita, vad heter han nu då?
Bergenström.
Nikita Bergenström.
Han heter Nikita Joakim Bergenström.
Mm-hmm. Varför vet vi inte?
Nej,
det It's vet annoying. Inte. Jag fattar inte varför man byter namn hela tiden. Kanske han har liksom han worried out för att han har tydligen inte varit så snäll då eftersom efter han har släppts igen.
Ja, precis. Mm. För grejen är ju den att han fortsatte ju begå brott. Alltså han släpptes ju. Han blev villkorligt frigiven februari 2009 för trippelmorden. Efter det här så bara fortsatte han att begå brott ju. Mm. Så han åkte ju in i finkan igen.
Mm.
Och 2012 så fick han ytterligare 2 års fängelse. Och det var mest för en massa olika små brott. Han höll ju på mycket med stölder och olovliga körningar och misshandel och sådana rattfylleri och sådana dumheter ju. Och 2015 så rymde han ju igen. Han var på någon form av möte, om det var, om det var socialen eller kriminalvården, jag vet inte. Det. Och då rymde han den 18 november 2015. Ja. Och de hittade inte honom igen förrän den 21 december, alltså lite mer än en månad senare.
Ja.
Och det sjuka är att när de har fångat in honom, de hittar honom på Tavastvägen i Helsingfors.
Mm.
Och han kommer tillbaka till fängelset och får sitta arresterande av sitt straff. Mm, mm. Men de förlänger inte straffet.
Nej, det är ju alltså, lagarna där.
Eller de förlängde inte straffet.
Mm.
Så jag menar, inte bara det att han rymde, begick brott under tiden han var fri.
Mm.
Eller fri, var på rymmen.
Mm.
Så förlängde de inte hans straff.
Nej.
Alltså den här snubben har ju bara glidit sig igenom hela det här. Ju för att jag förstår inte var han har blivit straffad någonstans överhuvudtaget på vägen hit.
Nej,
han må ha suttit inlåst en viss del av sin tid. Men vad hade han gjort där ute som hade varit nyttigt ändå?
Mm.
Så no loss på det sättet.
Mm. Det är ju inte olagligt att rymma.
Jag blir så irriterad. Men 2016 blev han i alla fall en fri man. Och sen dess, alltså jag har inte kunnat hitta någonting mer att han skulle ha begått fler brott eller någonting annat sen 2016. Men däremot, och lyssna nu på detta, 2018 är han med i ett finskt tv-program, fattar du det? Och jag har försökt hitta klipp från det här tv-programmet, men jag har inte kunnat hitta någonting. Mm. Jag har bara hittat någon bild någonstans liksom. Och där han får prata ut. Vem fan ger honom luft?
Det är också det som är problemet i flera länder, det är säkert världen över, så jag vill inte säga att det är fel på samhället, det är det inte, men ge inte de här personerna luft.
Nej, jag vet, och saken är ju den att nu sitter vi och pratar om honom i vår podd, och det är ju inte för att vi på något vis egentligen vill föra eller lyfta honom, alltså såklart Jesus Christ, det är för att vi hatar honom
och vi diskuterar varför det är så här
och släpper ut min ilska och mitt hat. I alla fall, han sa i det här programmet att det tog 20 år av mitt liv i fängelse och deras liv för offrens anhöriga mycket mer än så. Whatever you have, fuck off.
Det var hans ursäkt till familjen.
Och Marita, 1990 så släpptes hon från sitt fängelsestraff med en hemlig identitet. Hon flyttade iväg och idag, eller det senaste som jag har kunnat hitta om henne, det kan ju ha förändrats. Då bodde hon i Helsingör och hade 2 barn.
Mm.
Sen utöver det så vet jag faktiskt ingenting mer om henne. Jag vet att hon har varit med i någon artikel senare. Men ja, det är inte jättemycket info så.
Mm.
Joha försökte tydligen skicka, eller Nikita, försökte tydligen skicka något julkort till henne för några år sedan. Men han fick inget svar. No shit.
Ja, yeah, precis.
Så det var det vi hade för dagens avsnitt. Och en annan sak. Har ni inte lyssnat på avsnitt 7 om Dalsjöfallet i säsong 1, så in och gör det, för att vi kommer komma med ett uppföljningsavsnitt. Och det kommer komma snart. Och Dalsjöfallet handlar ju om de här 4 unga killarna som försvann spårlöst från Göteborg 1965. Vi har en fin lyssnare som har hört av sig med lite information som vi inte hade.
Yep.
Så! In och lyssna på avsnitt 7 från säsong 1 och håll utkik efter uppföljningsavsnittet.
Yep.
Och har du tips på fall som du vill att vi ska ta upp, så hör av dig på Tystvittnade podd Instagram och Tyst vittnade podd Facebook. För källor, tystvittne.se. Och glöm inte, gillar ni vad vi gör, 5 stjärnor där ni lyssnar.
Jobb.
Tar jag gärna tiden till att ge oss det.
Mm. Då blir vi jätteglada.
Tack för idag.
Thank you. Toodles.
Bye.
Bye. Oh. Okay.
Kropp.
Stämband. Det som ger ljud. Wow. Ljudband. Mina ljud.